Du lyssnar på Lille Lördag med mig, Anita Clemens.
Och med mig, Ann Söderlund.
Idag har vi en lite specialpodd eftersom vi älskar våra lyssnare och fans så mycket. Vi har ju nämligen kommit i kontakt med en kvinna som har dejtat Tinder-svindlaren. Och hon kommer med helt ny information skulle jag vilja säga. Mm. Rätt rafflande historia.
Verkligen.
Vi har en helt glada 40 minuters intervju med henne här som kommer delas helt gratis i vår fantastiska lilla podd. Ja, det kallar man lyssnarservice.
Precis, vi får bland annat veta hur han beter sig på restaurant.
Ja, och att det kanske spännande. Inte bara är han som är skyldig.
Precis, och hade de någon sexuell relation? Det får ni snart veta.
Nu åker vi. Jaha, du lilla skata, du har varit uppe i Åreland.
Åreland, det är bara åk, säger Ingmar Steinak.
Ja, det är mycket utför, mindre långför.
Ja, fan, det är tungt där, älskling.
Oj, 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 stackars lilla. Vet du, förra veckan sa du ju att så här, skidskytte, det är, jag ska vara jävligt bra på det. Alltså. Jävligt bra på skidskytte. Och då undrar jag vad du baserade det på. Bara, men jag är skitbra på att koncentrera mig där och då. Och det var alltså däremellan du rätt dålig på att koncentrera dig. Alltså, du har ju hittills åkt 1,8 mil. Och Vasaloppet sa du förra veckan också. Nej, men det är inga problem, ni är bil. Det klarar jag. Hur känns det nu då?
Nej, 1,8, det har jag väl inte. Jag har ju varit uppe på träningsläkor.
Vad åkte du 3 kilometer eller?
Nej, men då åkte vi flera mil. Då åkte vi ju nästan 3 mil den här helgen. Med Mange Schmidt vill jag bara säga.
Oh, gud, men, har ni, alltså, du har åkt ungefär 4,5 mil då totalt.
Det tror jag, det tror jag. Och nu har jag min nya tränare, Mattias Svan Södlund. Han är så rolig när han åker längd alltså.
Vad är det?
Nej, men han är liksom... Jag vet inte. Han ser ut som att liksom han är med i svandansen. Skärtamentet upp, skärtamentet ner. Helt i harmoni. Helt annorlunda mot hur han är i verkligheten.
Det är hans grej alltså.
Hans grej är ju att han är en liksom otrolig estet inom sport. Det bara sen spelar tennis, åker skidor, så är det liksom...
Det är tjusigt.
Det bara sitter.
Ja.
Det är som att han liksom... Han är en svandansare. Och så klumpar jag i bakom och så vänder han sig om. Hur går det där bak, älskling? Går det bra? Och så svanar han förbi. Men som en sån där hund. Vad heter de? En afghanhund.
Ja, 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 ja.
Och så mycket drama. Så blir man blir lite annorlunda när man ska skida eller sporta eller göra någonting med sin karaslok. Han tycker att jag är otroligt jobbig att åka med. Och sen hade jag ju mens, så jag tog någon kissa. Och det blev ju... Oj, 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 oj. Och jag skrek hela tiden. Sluta vara en 40-talist, sluta vara en 40-talist.
Du älskar att projicera din ilska under sport.
Ja, det gör jag. Det älskar,
ja, dina egna tillkortakommande får ju Mattias ta ansvar för. Varför tog du inte den där bollen för? Så har du stått helt still i din ruta utav paddelbanan.
Paddeln Södlund står och pekar.
Står och pekar vad alla andra ska göra. Och så blir du arg för att han spelar dåligt. Att din egen personliga insats är det här mycket mer.
Vi kanske ska låta Tindersvindlare psykologerna även analysera mig. Nej, men...
Tror du att du skulle kunna vara rätt bra solovårare däremot?
Ja, det skulle jag säkert. Du med. Ja,
nej, du skulle vara mycket bättre för mig. Nej, du är mycket mer sociala skills än vad jag har.
Ja, hur som helst så åkte vi längd och han var då min tränare. Och han tyckte, vad har du på dig? Dunjacka, en kashmirtröja, alltså, du kommer ju svettas ihjäl. Så det var mycket klä av sig och suckar och sådär. Och jag svarade då med, sluta vara en fertilist. Då lämnar jag dig om du är en fertilist.
Hur många gånger tror du har hotat med att lämna din karaslok?
Det hände ju ingenting.
Så du kanske ska säga så här, jag tänker om du verkligen vill effektivisera det här lämnandet, du kanske ska säga så här, vi ska leva resten av livet.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag tycker att det är spännande som hon är världsberömda terapeuten Esther Perel. Farrell. Hon pratar ju mycket om att så här, hon har intervjuat liksom 300 000 par över hela världen. Det är Israel och det är Stockholm. Och sen så har hon liksom på något sätt dechiffrerat det här då, och pusslat ihop när människor känner det där första åtrån. Tänker, men vi kör nog vidare. Men jag älskar den här människan ändå. Det kanske inte bara är vardag och liksom köttbullar. Och det är ju när man ser människor i sin passion. Mm. Inte när man sitter nära och geggar och sitter och käkar middag eller någonting, utan om man står på scenen eller åker skidor eller spelar tennis eller någonting, gör den personen man älskade gör någonting som man själv kan begrunda att den personen älskar.
Så han älskar då att få skäll ut av dig när ni sportar tillsammans.
Han älskar då att stå för mig som en, som ett träd när jag ska kissa med mens. Nej, men att det är, jag tycker att det är väldigt fint att man ser varandra i såna här miljöer. Man har skidkläder, man åker fint. Alltså att man ser människor lite på avstånd. Andra verkar också tycka
alltså,
att
den här teorin känns allt luddigare. Nej, när den kommer till Ann Söderlund.
Nej, men jag fattar så här. Det finns ju något fint. Män kan ju säga så här: åh, vad fint, jag ser min kvinna med våra barn. Hon ammar, hon leker med dem, hon bakar, hon är en god mor. Det finns ju ingen liksom, det finns ju ingenting tvärtom, förstår jag menar. Det är väldigt få män som tror att de attraherar kvinnor genom att sitta och typ byta bajsblöja på barnen. Jag menar bara att när man ser människor i miljöer där de känner passion och är bra på någonting och brinner för det, så tänder ju sig förälskelsen lite.
Ja, ja, absolut, absolut.
Ja, precis. Och det, så kände jag i helgen då.
Mm, härligt, härligt. Mm.
Men jag tycker att det här är väldigt roligt. Nu har det ju inte varit någon riktig rejäl afterski uppe i fjällen på några år. Så att man förstår ju att det finns liksom, det finns en väntan på denna afterski. Men
så det var det superspridare afterski-event? Alltså som du vet, den klassiska, legendariska afterski nu som hände nere i Schweiz, i, vad var det, Verbier?
Ja.
Den är ju fortfarande,
alltså, Ischgl var det.
Ischgl, ja.
Ischgl var det,
ja, det är ju när man var tvungen att blåsa en visselpipa för att ta en shot.
Mm.
Och det var så hela Sverige fick covid under sportlovet.
Men eftersom regeringen har nu sagt att nu är vi inte längre farliga, så var det ju ingen jävel som brydde sig.
Nej.
Alltså, du såg ju på min story, det måste ju varit liksom 1000 pers som står hehehehe. Och innan då, om man råkar stå nära eller liksom slaska lite med någon, då blev det ju nästan lynchstämning. Men över en natt då, så är detta helt okej.
Ja.
Nu är det ingen som smittar längre.
Nej, men det är ju, jag vill säga att politik är bara så här psykologiska liksom kapslar. När vi för eller mot någonting och så vidare. Alltså så här, hur fort det kan gå. Vi är så jävla anpassningsbara hela tiden. Alltså, och jag tror också att vi som svenskar som är så vana med liksom en auktoritet, eller vi har mycket förtroende liksom för staten och liksom för det stora. Vi har ju också så här, vi har ju också lite så här problem med att individtänka. Det kanske också är därför just kvinnor i Norden har också blivit lättare bedragna utav Tindersvinnare. För vi har en sån övertro på den större, liksom, det stora, säkra, trygghet etc. Liksom, i systemet.
Jag tror att vi har lätt att koppla på den där konservativa delen av hjärnan som är så här: jaha, då har pappa Tegnell sagt att nu får vi inte röra varandra och gå ut. Och det här kan jag ju, det här är ju också en vattendelare i ens vänskapskrets. Man sitter på en middag, så säger någon så här, men någon kompis, ja, man har ju inte gjort någonting på 2 år. Så här, att det är vissa människor som tar liksom det här på djupaste allvar, att man går inte utanför det minsta, man har ingen sån liksom revolutionerande sida i sig själv.
Nej.
Medan andra är så här, ja, men det där får man väl, blir man sjuk så blir man sjuk liksom. Och det här var väldigt tydligt i helgen, att det var så här, nu hade regeringen sagt att nu ska det inte vara några begränsningar längre, och då var det inte längre det.
Nej.
Och då gick alla bananas.
Så gick de inte bananjas?
Det är min konservativa hjärna som säger åt mig. Nej, men det var väldigt mysigt. Åre och alla skidorter, det är ju en liten bubbelvärld. Man går uppifrån Granen ner till Versins, man går till Vinbar, man går på afterskrivning och hit och dit, och en liten åkning upp och ner. Det är ju en lyxig ungdomsgård.
För vuxna.
Precis.
Vi ska snabbt komma in på veckans ämnen. Det händer ju mycket just nu med svindlerier i tv-sammanhang. Inventing Anna är ju en serie på Netflix som hade premiär i förra veckan, och det handlar då om storsvindlerskan som infiltrerade New Yorks societé, Anna Sorokin.
I might have a story. Her name is Anna Delvey or Anna Sorokin, no one's sure. She's either a rich German heiress or she's flat broke. The charges are insane.
Anna committed real white-collar felonies while posing as a socialite in an attempt to steal millions of dollars.
What's you wearing? You look poor.
I hear I'm famous.
People are painting a public picture of me as some criminal. That's not my story.
And what is your story?
Yes, I'm a cold piece.
Anna came to New York. No rich parents, no connections. Sometimes you gotta fake it till you make it.
Now we get to the good part.
What's going on?
Who are you?
Anna Delvey is a masterpiece, bitches. And they can just all...
Men jag måste bara säga att av alla rafflande rafflerihistorier så är nog den här den som jag är så här... Den här tycker jag är helt jävla fantastisk.
Ja.
Jag liksom... Jag måste motvilligt erkänna att jag är väldigt imponerad av den här kvinnan. Under ganska många år så levde hon då enligt uttaget som den tyska arvtagerskan Anna Delvey. Och hon lurade ju New Yorks överklass på rätt många millar, ska vi säga.
Nej, men hon då var då arvtagerska enligt vissa då till ett stort arv. Också någonting som hon då använde med sin pojkvän som också var då framgångsrik talare på TED Talks och inspirationsföreläsare. Så han bekostade deras livsstil i väntan på det stora arvet, så att säga.
Precis. Och hon hade ju bott i Tyskland med sin familj och även i London, Paris och liksom Europa. Hon var ju då 22 när hon kom till New York och hittade på sitt nya namn då.
Och det är ju då hennes modersnamn. Så hon tycker ju inte själv att hon så här någonsin har farit med osanning. Hon har bara tagit sitt flicknamn. Mm. Eller sin mammas namn.
Och det här tycker jag också är en intressant aspekt, att sol och vård, det verkar inte vara så noga, utan det verkar vara lite olika från dag till dag. I ena dagen så var pappan diplomat och sen var han oljebaron, sen var han också företagsmogul, och någon tredje dag så gjorde han pengar på solpaneler.
Men jag kommer ihåg när jag själv bodde i Paris och vid något tillfälle fick lite feeling på en, när vi hamnade med ett sällskap herrar, att jag så här insåg att så här, the world is my oyster, jag kan ju faktiskt titta på vad som helst. Så jag lurade dem så mycket och hade så fruktansvärt roligt den här kvällen och hittade på min bakgrund som att jag var då en indisk prinsessa som då hade bott och vuxit upp i Europa, och jag hade då pluggat i Sverige på Stockholms universitet och alltihopa. Och jag hade världens roligaste kväll. Och jag tänker, det här är bara en sån typ av lurendrejeri som egentligen bara fått en förlängning. Och hon har liksom gått in i karaktär. Och blivit karaktär. Ja, men jag vet att Lady Gaga sa när hon gick in i rollen då som fru Gucci, Patricia Reggiana, att hon gick in i karaktär i ett år för att bli henne. Mm. Och det här är ju lite vad Anna Sorokin eller Delvey har gjort då.
Mm. Det visar ju sen att hennes pappa var lastbilschaufför.
Ja, det är ju jätterätt tråkigt. Det är ju kul att pensla lite, tänker man då.
Men jag tycker att det är så intressant. För att under flera år då när hon levde som arvtagerskan, så var hon ju på de finaste krogarna, på de liksom, bodde på de finaste hotellen. Och det var ju då ett stående skämt bland hennes kompisar att hon var så glömsk då att hon glömde betala tillbaka pengarna. För hon betalade ju nästan aldrig själv när hon var på restaurangerna. Och orsaken var att hon hade svårt att föra över då pengarna från Ryssland.
Mm.
Den kanske hade funkat liksom på Raskenstams tid på 40-talet. Men nu känner jag så här, de här människorna som lyckas lura, det är inte så här att det är kreti och pleti. Utan det är så här, såklart karismatiska personer som är jävligt roliga att vara med. Och då vet man väl själv med vissa kompisar eller vissa människor man har träffat att I take the good with the bad. För att de här människorna är så otroligt underhållande och roliga att vara med. De är liksom gränslösa men ändå i karaktär. Förstår jag menar? För totalt gränslösa människor som bara är totala ärslen, de håller ju inte så länge. Men det här är ju charmanta, smarta människor som är jävligt duktiga på att dupera känslor.
Och det handlar ju också mycket om att de här människorna är väldigt duktiga på att övertala och övertyga andra människor. Hon lyckades ju låna mer än 800 000 på en bank 2016, trots att hon då inte hade ett öre på konton liksom.
Nej, men så här är det ju, att det är väldigt få liksom lurendrejer och solovårer som kan ro hem det här år efter år efter år. På något sätt så kommer det antingen från mun till munmetoden eller klassiska det här, räkningar som inte har betalts då. Så 2017 så, ja, då blev hon ju faktiskt tillfångatagen, eller hon greps. Och då var hon alltså misstänkt för det som kallas i USA grand larceny. Och det är då den här brottsrubriceringen, grov stöld.
Ja, och hon är ju fortfarande, hon har ju 225 000 följare på sitt Insta och lägger glatt upp den här serien och liksom det här reportaget som serien baseras på. Alltså hon är ju jätteaktiv på sociala medier fortfarande. Och det var ju lite genom sociala medier man fick tag i henne. Och som en karaktär i serien som då ska föreställa en av hennes liksom närmaste vänner berättade, som då jobbar inom high fashion, att så här, det här var liksom ingen rysk vräkig brud eller tysk brud som älskade liksom logotyper och märken, utan hade hon liksom Alaya, liksom Chanel, så var det alltid de här som diskreta utan loggor. Hennes klädstil var impeccable. Hon satt liksom front row på alla liksom visningar och var en att räkna med. Hon var liksom ett mysterium som man ville vara hennes kompis. Hon var dessutom otrevlig och liksom, det var inte inställsam på något sätt, utan snarare tvärtom.
Gud vad intressant. Så där ser man ju ändå, tycker jag, en könsskillnad här. Så här, om man ska kunna bli intressant som kvinna, då ska man inte vara charmant, utan då ska man vara så här, ja, men nästan oförskämd. Men det var ju roligt också, under rättegången sen så hade hon ju anlitat en stylist och gick omkring och säger fina kläder och sminkad, och en gång så hade ju stylisten inte kunnat komma, så då vägrade hon ju vara med då under den dagen på rättegången. Hon var liksom missnöjd med sin outfit, men här ser man ju att
hon
det
har
är
inte bara en varit liksom genuin bedragerska, utan så här, det är ju många hotell, och det pratas man då om i den här filmatiseringen, där hon faktiskt har betalat och liksom bott i sviter som har kostat liksom 17 000 natten, men också har betalat notan och också alltid lämnat dricks och sådär, så att det finns ju pengar.
People talked about you tipping wildly.
Well, people are Uber drivers, ridiculous, yeah.
Tipping concierges $100 at a time. I mean, was that part of the allure, that people saw a little bit of money and they thought you had a lot more?
Well, if someone is impressed by a $100 bill, I don't know what to tell them.
Men det man ser då på Anna under rättegången, att det är ju ingen bedragerska som ångrar sig och som liksom ligger i ångestkramper i cellen, utan det här är ju ett roligt spel för henne. Hon är en klassisk supernarcissist. Blandad med någon form av psykopatisk inriktning, tror jag.
How do you feel about Anna Sorokin today?
I believe she's a sociopath.
Det här är hennes greatest show.
Gud ja. Och liksom det som reporten lovar henne då, vilket jag också tycker är så jävla spännande när det kommer till rika kvinnor, eller kvinnor generellt, det är att hon lovar då henne att kunna bli känd genom det här reportaget, för hon har ju tackat nej till det här reportaget från början. Men att lova henne då att så här, du ska få din historia berättad och du kommer också bli känd, det är liksom den största bekräftelsen. Det är allt hon vill ha. Och jag tänker på många kvinnor som är väldigt duktiga entreprenörer och så vidare, och ändå då flåntigt i sociala medier. Jag tänker att som vi som då som jobbar indirekt som influencers, att varför skulle man vilja det för? Men det är liksom den högsta kasten bland de här kvinnorna, för det är sista man kan erövra på något sätt.
You can find a bit of everything on Tinder, but one little swipe can change your life. Immediately we had a bond.
He was smart and funny and very impulsive.
He said there was something he wants to tell me. He said he has threats against him.
He needs our cash.
$20,000, $30,000,
$140,000.
His life depended on me. That's when police tell me the man I love was never real. Everything's a lie.
När man läser om Sol och Vår så känns det väldigt old school.
Ja.
Allting. Det är så här,
men det är nästan som att det är en egen diagnos.
Ja, Sol och Vår-diagnos. Jag läste en kille då som en 37-åring, det här är ju ett tag sedan. Han var från Uppsala och det här var 2007.
han då, ja, men de flesta offer har han fått kontakt med då via nätet på någon sån här dating-site. Och då hade han lagt till sig då med en italiensk manér för att han skulle charma då. Så färgade han håret med någon svart färg. Jag bara undrar, alltså gud. Och så presenterade han sig som Gianni. Ja, men du kan ju bara tänka på det här läget. Jag kommer från Italien. Och så liksom. Och han sa då att han hade liksom, att han inte hade någon lägenhet. Han hade blivit utsparkad då. Så han flyttade ju in hos de här kvinnorna. Det är ju ett annat det är en annan känslomässig investering än vad till exempel Tindersvindlaren gjorde liksom. Och han sa att hans syrra jobbade på SAS och han erbjöd dem då att köpa billiga resor. Man måste ju ändå alltid ge sken av att man har någonting att ge tillbaka. Man kan ju inte bara ta. Det är ju nästan ingen kvinna eller man som liksom. Jag tycker att det är otroligt roligt. Men en annan svindlar Groja som jag läste om tyckte jag faktiskt var jävligt obehaglig. Har du hört talas om Modus barnbarn?
Ja, det här fick jag talas om.
Det var ju då en liga som specialiserade sig på att bedra äldre finsktalande kvinnor. Det är väldigt nischat.
Väldigt
i nischat. Sverige. Ja. Det de här två killarna i 25-årsåldern gjorde det då, det var att de påstod att de var de här kvinnornas barnbarn och lurade av dem då deras kontokort. Mm. Så att de på det sättet kunde skärma dem.
Och då kan man använda man liksom någons pengar egentligen för att finansiera sitt eget liv med. Och sen så är det någon som alltså det blir som en kedjereaktion. Det är någon form av pyramidspel i det här Ponzi-bedrägeriet. Och Ponzi-bedrägeri kan finnas i en massa segment. Dels just som de här killarna gjorde genom telefonlurendrejeri utav pensionärer. Men det kan också vara, det är ett högt spel inom aktie- och affärshandel.
Precis. Ett Ponzi-bedrägeri är ju att man då som investerare lovar att det här kommer bli en liksom galet hög avkastning.
Precis. Det var ju någon svensk som fick massa människor att investera i några fastigheter och sen så bara använde pengarna till sig själv.
Precis. Men det som det handlar om är ju att man tar in massa pengar med hög avkastning för att hålla bedrägeriet igång.
Mm.
Och det här var ju då, det här är ju som vilket pyramidspel som helst. Att, och det finns ju många, bland annat han läkaren i Amsterdam som lurade sin släkt på pengar och levde på det i 20 år. Att man då lyckas med vissa bedrägerier och som har jättehög avkastning så får de tillbaka. Och sen så håller man liksom det här psykologiska tron igång på något sätt. Men det här är ju liksom inga, det här är ju människor med särskilda skills. Det är ju inte liksom du och jag, älskling.
Men jag tänker att det måste ju finnas liksom en personlig vinning när man väljer då att göra det här. Alltså det är ju den här verklighetsflykten som man, vad är det för personlighetstyp som så här vill byta liv? Det måste ju vara någon som kommer från någonting och tycker att ens eget liv är för tråkigt. Ja, men jag tänker som i Tindersvindeln, Simon Levivs fall, som liksom kommer från också enkla omständigheter i, eller förhållanden i Tel Aviv eller Israel. Att, så här, att man väljer då att så här, strukturerat utsätta tjejer för det här. Det måste finnas en personlig vinning i det. Annars skulle han ju lika gärna, han är ju en jätteduktig säljare. Han skulle kunna gått in inom finance. Så här.
Mm.
Därför måste det finnas någonting i, inte bara livsstilen som är attraherande, utan det måste finnas någonting mot kvinnor eller för kvinnor. Alltså, så här, varför gör man det? För det är rätt komplicerat och det är, jag tänker, känslomässigt ansträngande. Du måste ju vara superpsykopat för att så här, stå ut att hantera så många besvikna personers ilska. Och också leva så högriskigt.
Ja, men jag tänker att det är ju, om vi tar Raskenstam då, som är Sveriges mest kända solovårare, som levde där 30, 40, 50-talet. Han var ju förlovad med 30 kvinnor samtidigt. Förr i tiden var det ju man spelade ett annat spel. Det var ingen som kanske gav pengar liknande om man inte kände säkerhet. Och han sa att vi ska gifta oss, men om du bara kan låna ut en liten peng så länge och sådär. Och men det som jag tycker är intressant, att den känslomässiga liksom bedrägeriet tror jag är det som är jobbigt för de allra flesta. För att låna ut pengar, det är ju en sak. Men att liksom ha varit så dum att man har gått på det här, det är det som jag tror att det finns ett sånt otroligt mörkertal.
Jo, men de flesta människor som skulle begå den här typen av fall en gång, liksom så här, jag bedrog henne och så tog jag pengarna och så stack jag. De mår ju oftast dåligt resten av sitt liv för det här. Mm. Alltså du måste ju ha, förlåt, en skruvlös för att sätta det här i system. Det är någonting i dig som saknas, som inte kan känna empati.
Mm, precis, det är empatilösa människor. Plus att jag tror att de inte tycker att de gör något fel.
Nej, alltså de upplever ju att de gör människor en tjänst eller liksom att någon annan är skyldig någon. Och det är ju inte deras fel att de här tjejerna har lånat ut pengar frivilligt som han säger i dokumentären och så vidare.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Men nu tycker jag att vi inte håller på det här längre. Låt oss kasta oss in i våran mycket exklusiva intervju med en tjej som har dejtat den berömda Tindersvindlaren Simon Levin. Hej! Vad spännande att få prata med dig. Vi pratade ju lite igår och jag tänkte att du hade en hel del spännande information om Tindersvindlaren som vi pratar om. Kan inte du berätta hur det var när ni fick kontakt?
Jo, precis som alla andra så matchade vi på Tinder. Jag vet inte vilken dag det var, jag tror att det var typ en lördag eller en fredag. Och ganska snabbt efter så började han ju skriva till mig. Och mitt första intryck var honom att han såg trevlig ut och... Det var ju väldigt mycket liksom flashiga bilder, men jag tyckte inte att det var konstigt eftersom att det här är så i dagens läge, så är det inte så konstigt att folk liksom flyger private jet och man hänger på lite trevliga ställen. Det finns den typen av människor och jag har väl umgått lite i såna kretsar med mycket hårt arbetande människor och personer från fina familjer och annat, så det var inte någonting konstigt.
Det var ingenting som du reagerade på eller blev inspirerad eller imponerad av?
Nej, det var... Jag såg att vi har rest mycket gemensamma destinationer, varit på samma restauranger och då... kopplar man ju direkt att okej. Och sen var han från Israel och jag har en del vänner från Israel. Och då kände jag väl kanske där en connection också. Att det här är en kultur jag förstår. Vad trevligt.
Kan du beskriva för lyssnarna som inte har matchat med honom på Tinder vad det är för bilder han har lagt ut där?
Det var... någon bild när han satt i en privatjet och han var väldigt välklädd. Alltid liksom snökläder, märkeskläder, glasögon. Han såg väldigt välkammad ut. En detalj var att han hade ljusa slingor i luggen och det tyckte jag var skitfult, minns jag. Det var väl det stora minuset. Vilket jag hade tryckt upp i ansiktsbanan lite senare. Lite olika destinationer runt om i världen och på restauranger. Det var mycket bilder på honom själv och hans kompisar man kände då som kompanjonen i den här Tinder-dokumentären.
Är det den killen som kallas för Peter, den här stora livvakten, eller är det den andra killen?
Avishai.
Just det, ja, kompanjonen, ja, just det.
Så inga stora gäddor eller hundvalpar eller matlagningstricks?
Nej, ingen mellanmjölk, absolut inte, och jag gillar ju personer som är lite avvikande, oavsett om det är jetset eller om det är, att det är någon som liksom är riktigt tunt inom något område. Jag tycker det är jättefascinerande med personer som är extrema på något vänster, och kanske lite galna.
Men hur liksom... Han likade dig, du likade honom. Hur fort efter började ni chatta, om man säger så då?
Jag tror att det var ganska fort efter. Nu är det här så himla länge sedan för mig. Jag tror det är 4 eller 5 år sedan. Och jag har ju ingenting kvar av det.
Nej.
För det slutade faktiskt med långt innan att det kom ut samma och svindlade att han började irritera mig. Han gick mig för nerven så jag blockade honom och tog bort honom. Men hur som haver. Men så nu försöker jag komma ihåg. Men det gick fort. Precis som det gick för alla andra, ja.
Du flyttade liksom den här dialogen över till någon annan chattfunktion eller var ni kvar på Tinder?
Ja, vi flyttade över till WhatsApp. Men vi chattade ett tag på Tinder innan vi flyttade dit.
Och vad bestämdes då? Kom ni fram till någon dejt eller hur gick det till?
Ja, men han berättade då att han skulle vara i Stockholm en söndag. Och frågade om jag ville äta middag. Och jag tänkte, söndag man gör inget vettigt.
Och hur långt är det här från själva matchningstillfället?
Jag tror att det är en eller två dagar.
Aha, oj.
Mm-hmm. Han var ju inte där i Stockholm då.
Nej,
det förstår jag. Men vi tänkte säga att det tog några veckor, men det gjorde det inte. Utan han tog private jet och liksom...
Nej, han hade inplanerat att han skulle vara i Stockholm. För då antar jag att han hade det här Tinder Goal och man kan välja location, liksom next app. Next destination och planera in då. Och jag tänker liksom en middag på offentlig plats är inte så.
Ni ses då på söndagen, två dagar efter att ni börjar chatta i Stockholm. Och vart då någonstans?
Då hör han av sig och så säger han att han ska bo på Grand Hotel och frågar om vi kan mötas upp där. Det är en trygg plats och liksom bra ställe där man känner sig, inga konstigheter, så... Ja, och han föreslår en tid och den passar inte så jag skjuter på det en timme och det är inga problem.
Var träffas ni? I baren, i receptionen eller?
Vi träffas i foajén och jag kommer dit jag tror att jag kommer dit i tid eller någon minut sent och han är inte där och då hör jag av mig och då kommer han ner. Tillsammans med den här så kallade livvakten Peter.
Han är rätt stor. Vad var ditt första intryck av liksom hans entourage? Eller vad ska jag säga?
Ja, men först kommer han och sitter på den här mannen och så bara... Men först säger han, gud han ser typ gängkriminell ut. Men ja, okej. Okay. Och sen kommer kompanjonen också och så bara... Vem är det här då? Nej, men det här är min livvakt och min kompanjon och... Jag kommer ihåg att jag hade nära till skatt då. Jag bara, vadå ska han med? Ja, fast alltså, i Stockholm behöver man inte det. Jo, men han kommer aldrig låta mig gå själv.
Ja, men det var väl lite som du sa också. Här liksom, har vi Spotify-grundaren som står liksom i...
Gunga barn.
Liksom. Ja. Gunga ungarna, det är inte en jävel som bryr sig. Och det är liksom ingen annan jag känner som... liksom eventuellt alltså, som har livet eventuellt skulle behöva det mer och är mer tänd som någonsin skulle ha det i Stockholm.
Det här tycker jag att det visar att han är inte så jävla slipad som han borde vara, för att här borde han ha vibbat av de kulturella skillnaderna, de sociala liksom, det sociala spelet, att det är ingen som kommer med livvakt om man inte är liksom, ja men du vet, Bill Clinton. Kände du så här, var det en liten varningsklocka som ringde redan här?
Nej, det var det inte. Det var det inte. Jag tyckte mest att det var... Alltså det är ju så himla tidigt att säga, liksom. Du har träffat personen i några sekunder. Och när jag sa att jag kom på Tinder. Så nej, det tyckte jag inte. Jag sa så här, ja, det...
Det är vad det är, liksom. Alla är
det. Jag vet ju inte liksom hur... Varför han är stor i Stockholm, jag vet inte vad hans bakgrund är, jag vet inte vad hans historia är eller och så vidare. Sen så finns det ju folk, man ska inte glömma det. Det finns ju faktiskt folk som liksom har livvakter för att deras familj eller företag protsar på dem det. Men i Stockholm, aldrig upplevt, ingen bryr sig. Du kan som sagt, du kan vara Daniel Ek.
Ja, men vi vandrar vidare helt enkelt. Vad händer efter det här då? Tar ni någon drink på Grand Hotel eller vad händer?
Nej, han hade ju dagen innan bett mig föreslå någon restaurang. Jag minns inte vad jag hade föreslagit, men det slutade med att personalen på Grand Hotel har föreslagit en restaurang som han nämnde namnet på till mig. Och jag tänker, ja men vad bra, där ligger några kvarter bort. Och så säger jag, ja men bra val, liksom så här typiskt svensk, bra mat, ligger bara några kvarter bort. Så vi går ut och hamnar utanför entrén. Och jag bara, ja men vi går den här directionen för att det är bara här borta. Ja nej, vi ska åka bil. Och då rullade in Rolls Royce som jag, han och den här livvakten Peter sätter oss i. Och hans kompanjon sätter sig i en annan bil.
Men...
så då rullar vi typ 2-3 minuter till den här restaurangen.
Okej.
Här ser man tydligt narcissistiska drag tycker jag, redan här, att så här, han vill framstå som någonting som han inte har minsta täckning för.
Ja, det är ju efterhand kan man tycka så, absolut.
Men jag kan tänka mig att det är jäkligt så här svårt att ens greppa när man är på en första dejt med någon, oavsett vem det är. Sen är man ju kanske också så här, man tar ju del av dens universum på något sätt, ja. Och så här, vart tar det här mig vidare, så man är rätt öppen i sinnet mot vad man kanske brukar vara i annat fall.
Ja, men alltså framförallt liksom, vi är ju alla människor. Jag vet ju att många av mina vänner tycker att jag är märklig på vissa saker, precis som jag tycker att andra är märkliga på vissa saker. Och sen precis som jag pratar om, man tittar på liksom jetsetten i världen, de har ju mycket märkliga saker för sig liksom. Jag har en kompis som en gång tog en väldigt, väldigt, väldigt nära vän som en gång tog en helikopter i Dubai från sitt hotell till beachklubben för att han var sen för att hinna i tid. Sen ska jag tillägga att den här kompisen också otroligt rolig. Han sålde sin Ferrari för att han tyckte att den drog till sig för mycket uppmärksamhet.
Okej.
Så ni förstår liksom att man kan inte alltid höja på ögonbrynen. Vissa saker är fullständigt orimliga för oss, men jätterimliga för andra personer.
Men okej, ni åker till den här restaurangen i alla fall och äter där. Men vad händer då? Sitter de där kompanjonerna med vid bordet eller...?
Nej, vi kommer dit och blir jättevälkomnade av personalen. De visste inte vem han var, men de betedde sig som att de visste att han var, för att de tilltalade inte honom vid namn. Och då får vi instruktioner av den här livvakten att inte få sitta vid bordet hit med ett fönster. Och så sitter vi på ett bord och så sitter kompanjonen och livvakten på ett annat bord. Och vi sitter och vi snackar och... jag skrattade ganska mycket, för det var roligt, för att han förstod ju väldigt mycket gemensam humor. Så det är jättetrevligt. Och då kom han på tal att vi har gemensamma vänner, eller mina vänner, han känner dem och de känner honom för att han liksom stöttar deras business, kan man väl säga.
Ah, okej. Okay. Och då fanns det ingen anledning för oro för dig, antar jag, eftersom ni...
Nej, för då tänkte jag att okej, om det här leder till någonting mer, då kan jag bara lyfta på luren och ifrågasätta. Fråga lite. Men jag kände att nej, men jag ska inte göra det än, för att det här är bara liksom början. Skulle det bli någonting så skulle jag göra en background check på honom. För man orkar ju inte ha liksom en jäkla massa kompisar inblandade som ska fråga hur går det och ha 100 frågor och så vidare. Så då kändes det ju ännu tryggare. Men som sagt, det är första dejten, sådana saker brukar jag typ i ett senare skede. Sen efter det kommer in en kille som är svensk på restaurangen och han ansluter till hans partner och livvakt.
Okej.
Och kommer att hälsa på oss i vårt bord också, och så kommer partnern och den här svenska killen och slår sig ner ett par minuter och dricker en kopp kaffe med oss. Och då berättar den här svenska killen att han bor i Sverige och har bott här i ett par år. Han pratar jättebra svenska. Och berättar att han har flyttat hit för jobb och typ med hela sin familj. Nu minns jag tyvärr inte vad han hette, men jag kan än idag komma ihåg vad han hade på sig och hur han såg ut.
Ja.
Han var kopplad till hans organisation på något sätt, eller?
Ja, det var på något sätt. Eller han sa att det var affärspartner eller ingick i hans team. Okej. Okay. Jag minns inte exakt, men jag gjorde den kopplingen.
Fattar. Och vad hände sen då efter det här? Var ni kvar på restaurangen eller?
Sen undrar jag om jag vill ta en drink. Och jag säger att jag kan ta en till drink, men gärna på en annan plats, för den här restaurangen är väldigt tråkig och gubbig.
Ja.
Och det är inga konstigheter. Så jag föreslår ett annat ställe och vi sticker dit. Jag tar en drink. Jag, han och livvakten. Och vi sitter i varsin fåtölj och snackar. Och livvakten sitter i en fåtölj och lägger den bort vid ett annat bord.
Blir inte det superkonstigt?
Jo. Jo, absolut. Men man respekterar ju det liksom. Och jag förklarar liksom att vi är väldigt nära grannhotell och det är bara några områden långt bort igen. Varpå han bara, men kan jag skicka hem honom? Jag bara, men det kan du göra, du kommer inte bli överfallen på vägen. Så han skickar hem den här livvakten och vi fortsätter tjata och ha trevligt och kommer ihåg att titta på typ så här klipp på Instagram eller någonting och skrattar. Och sen så säger vi liksom hejdå.
Ja.
Och sen säger vi hejdå.
Och vad händer efter det här då? Ses ni något mer eller liksom chattar ni eller vad händer?
Ja, han börjar ju höra av sig till mig och bara typ, ja nu ska vi hit, vill du komma dit, vill du komma hit, vill du följa med här, vill du följa med där? Tjat. Och jag sa det, men jag har ett jobb och ett ansvar, jag kan inte bara slänga hur som helst. Du slänger ut att du jobbar, jag har ett stationerat arbete. Varpå han då till slut föreslår att jag ska komma ner till Amsterdam där han har sin bas och ett hem. Och vi kommer överens om att det i så fall jag åker ner lördag till söndag. Och han insisterar på att jag ska, eller han ska boka en flygbiljett till mig. Jag bara, nej men det är lugnt liksom. Och det har ju bara med att göra, så jag ville inte lämna ut mina passuppgifter i ett så tidigt skede.
Nej.
För att man vet ju aldrig. Alltså, kommer det över någons personuppgifter idag, någon kan ju säga att de hittar av på Raxit ändå. Absolut, men du hittar inte passuppgifterna där, du hittar kanske ett personnummer. Och jag orkade inte liksom, alltså man litar inte på folk hur som helst. Så jag bokar min egna flygbiljett, jag bokar även ett hotell och han fortsätter så att bara, men jag ska ge dig pengarna, då kommer jag ska ge dig pengarna, då kommer jag. Ja. Liksom, jag reste ganska mycket på den tiden, alltså, det var liksom så här, jag kommer inte gå under jorden för några tusen ruffar. Så jag kommer ner dit och så säger han att han kommer att hämta ut flygplatsen, eftersom att jag har kommit lång i vägen så är det minst att han kan göra att komma och hämta mig. Ja men kanon, tänkte jag säga, så att kom inte med någon liten skitbil. Jag syftade i sig på en sportbil då, för jag har bagage. Och han skrattar då. Jag ska återkomma för den här detaljen, så har jag inte tilläggs mycket när det kommer till den här sportbilen. Och jag kommer dit och där står han med rosor och någon nalle. Och jag kommer ihåg att jag får hålla mig för skratt. För jag tyckte bara att det såg... alltså det var jättegulligt, men jag hamnade i något läge där jag började asgarva liksom.
Mr. Lover.
Och känner att jag gillar inte och få uppmärksamhet. Jag gillar att vara lite anonym och low-key. Och då kände jag att alla på flygplatsen tittade. Så vi sätter oss i bilen och så åker vi till, vad heter det, en restaurang för att käka lunch. Och ja, vi kommer dit och alla känner honom och jag har mitt bagage. Vi ställer dem undan liksom någonstans, jag vet inte var, för att vi ska slippa ha det vid bordet. Och vi har en väldigt trevlig helg, vi skrattar mycket och det är liksom den ena restaurangen efter den andra och...
Får du liksom intrycket av att han är välkänd eller liksom har... Om man bor någonstans local, alltså att man är liksom...
Ja. Jag kände ju honom. Och sen var vi ute och skulle shoppa. Och då var det ju så här utanför märkesbutikerna så är det liksom alltid köer. Och när vi kommer till en av märkningsbutikerna så ringer det till en lång kö. Och så ser de honom. Ja, men välkommen, vi ställer vi får släpper in oss. Och vi slipper stå i kö då. Så vi går bara förbi alla andra. Så han var jätteväl sen där. Och så fikade vi, kommer jag ihåg. Men när vi sitter på fiket och så kan han ta fram sin telefon och förklara att han inte pratar med sin pappa och att allting går via hans affärspartner då, för de har en god relation. Och ska visa mig en dokumentär om sin pappa. Och jag bara, det här kan vi titta på en annan gång. Vi tar det nu på fiket när vi sitter här med din väninna.
Och hans pappa påstod han då var en väldigt rik miljardär som handlade med diamanter.
Ja, precis. Och han förklarade också för mig att han har suttit i fängelse i Nairobi och att det var anledningen till att han inte pratade med sin pappa, för att han fick ta smällen för någonting där med diamantutvinningen i gruvorna. Och det var därför då han fick brösta det här fängelsestraffet, och det är därför han är sur på sin pappa. Och det var ju då förmodligen tiden han satt i fängelse i Finland.
Ah, ja. Det där med geografi, det är inte så noga.
Nej, precis. Afrika eller norra Europa, skitsamma. Och då kom det en tjej som var holländska och presenterade sig. Och han förklarade att det var hans bästa tjejkompis, för att hon var designer och jobbade för tillfället för Tommy Hilfiger, och att de skulle starta ett glasögonmärke ihop. Ja, och hon var jättetrevlig och vi tjatade liksom. Och sen så körde faktiskt hon hem oss i sin Mini Cooper. Hem till honom. Och då skulle vi käka middag hemma hos honom. För att den här affärspartnern skulle komma från Israel. Livvakten hade ju fått ledigt för att han sa att han kände sig så trygg i Amsterdam. För att alla kände honom där och så vidare. Och affärspartnern ringer i ren panik och det skriks åt höger och åt vänster. Och då förklarar han att han har varit i Israel hos våran watch dealer. Och har med sig massa klockor och är jätteorolig nu att de ska vara jobbiga i tullen för att han flyger commercial. Så jag bara, aha, okej, gud vad jobbigt. Ja, det är viktigt att ha deklarationer genom tullen. Och han sa, ja men jag sa till honom, du bara visar bilder på privatjätten och våra svarta Amex.
Nej men, nu börjar det låta som så här Jönssonligan på Mallorca. Det skriks, det... jag tycker redan, det är väldigt svårt att se att någon riktigt så här tät businessman, typ Engelbert i Sverige, skulle dels hämta på flygplatsen på liksom, jag menar, tidsbrist. Om man är en riktigt busy affärsman, då har man ju andra som gör det. Och nummer två så blir det att han tittar lite för mycket på så här 90-talsfilmer, så här Pretty Woman och liknande. Kommer med Nalle Björnsens också. Ja, det liksom, det krackelerar ju ganska snabbt här, tycker jag, att han är inte riktigt den han utger sig för att vara. Men när man är mitt uppe i det så resonerar man nog inte så.
Nej, den analysen kommer ju ofta efteråt. Ah. Men det kommer bli värre. Det blir värre. Affärspartnern kommer till slut med en väska. Med en jävla massa förpackningar och klockor. Och jag har en bild på det faktiskt. Och det är ett drös med klockor. Så sitter och väntar på honom. Och sen så var det typ inte mycket mer med det. Och nu kommer han skratta, för att jag vet inte, jag funderade på om han var gay eller något, så han gjorde inte så mycket moves.
Är det så?
För sen så åkte jag tillbaka till mitt hotell. Och sen så åkte jag hem. Och då bokade han en Uber Black till mig och jag flög hem. En annan konversation som dök upp under den här helgen, det var att han berättade liksom att de skulle åka till, nu kan inte jag säga det här stället, men det finns en liten skatteparadisö utanför Venezuela.
Okej, menar du Caracas?
Ja, precis.
Mm.
Och Caymanöarna då. Och då förklarade han att de skulle dit, och jag vet att han skickade sina locations och ofta att de var där ofta då. Så jag bara, men gud, han bara, har aldrig varit där. Nej, sa jag då. Det är ju ganska kassa flygningar från Sverige dit liksom. Så nej, det har jag inte varit. Han bara, men du vet, det är viktigt att skatteplanera. My enemies måste ju vara pengar, typ. Jag bara, ja. Och det är ju inte konstigt. Jag menar, vi hade ju en artikel ganska nyligen i Aftonbladet, eller vad det var, där de hängde ut svenskar som gör det. Men det, och det är ju jättevanligt, men i det här laget så vet man ju inte att det är svindlande pengar han åker dit och gömmer. Och jag kan inte säga att jag vet att det där, de här pengarna, alla de här pengarna ligger där så att han än idag kan leva loppan. Det vet jag inte. Men det är ju min teori. För låser du in pengar där så är det ganska mäktigt att få ut dem. Framförallt när du ska föra över dem till ett konto som inte är ditt. Men fördelen med att stoppa in pengar på sådana ställen är att de inte har avtal med någon annan. Så det här är ju min egna liksom, teori om att det är anledningen till att han fortfarande kan leva ganska gott.
Din liksom, upplevelse, för ni såg inget mer efter det här som jag förstått det?
Nej, det gjorde vi inte. Han ville alltid att jag skulle komma till höger och till vänster och jag kände att nej, det vill inte jag. Vill du se så är du hjärtligt välkommen till Stockholm på min liksom trygga plats. Och jag hade jobb och allting. Och sen så började jag faktiskt gå på nerverna igen och skicka locations och bilder hela tiden. Så jag bara så här, typ, är du intresserad så kan du step it up. Så jag blockade faktiskt honom till slut. För det blev kommit till nerverna.
Liksom, vad är din känsla utav det här efteråt? Liksom? Vad tror du?
Till att börja med, jag tror ju att han har ju gömt de här pengarna. Det är väl ett. Min känsla efteråt är ju att man är ju ledsen för man inser att det är någon annan som har betalat för mitt levande. Och jag är jätteglad att när han försökte trycka pengarna i näven på mig för att flygbiljetter och hotell, att jag aldrig tog dem. Och det är väldigt, väldigt sorgligt. Jag är ju en sån människa som skrattar åt saker och ting i livet och tänker att när jag är 80 år och när jag har fått frågan hur jag tänker kring det, jag säger att när jag är 80 år gammal så kommer jag bara skratta åt att jag var så knäpp vid det här laget och att jag var liksom så wild och tog de här riskerna. Och jag skrattar hysteriskt mycket åt alla skämt som cirkulerar på nätet. Men jag tycker att den här dokumentären var väldigt bra. Jag önskar att den var mer grävande för att förklara ytterligare hur det här går till. För att nå ut med sitt budskap ännu djupare. Att liksom se upp, så här kan det se ut när en sol och hårare håller på, liksom det här är varningstecknen du ska tänka på för att så här brukar det börja. Jag tycker att den är jättebra att den kom ut. Och vad ska man säga, alltså den här incidenten har ju inte på något sätt tyngt mig i livet. Sen har jag ju också tyckt att det var så här, de som har vetat om att jag har träffat honom har ju velat höra om historien. Jag har varit väldigt noga med att ni får jättegärna berätta att ni har en vän som har träffat honom, men alltså säg inte mitt namn för att det är jävligt tråkigt att varje gång man träffar era vänner som man har träffat innan att det alltid kommer bli så här, kan inte du berätta om det här? Alltså det är jävligt tråkigt. Det finns roligare saker att prata om än att skvallra. Min summering är, ja, det tror jag att pengarna finns i skatteparadis och det är väl därför man kunnat fortsätta leva som han gör. Och jag tycker att det är synd att det bara är han som åkt ut för detta. För att jag tror ju av det jag har sett att det är en större organisation.
Du tror att även den här tjejen då i Amsterdam också jobbar för honom, att alla är liksom involverade på något sätt?
Ja. Absolut. Alltså det finns fler människor jag vet att de har kämpat om varför, liksom hur de beter sig. Och så har jag frågat dem, varför kämpar ni om det? Låt folk leva. Men det är så viktigt att de är vänner för att de jobbar ihop liksom på den här delen av företaget. Och det är väldigt viktigt av det här. Så det finns ett helt entourage.
Men varför tror du man håller på med Ponzi-verksamhet? Varför tror du man väljer att just jobba med, mot liksom bedra tjejer? Varför, och varför tror du många tjejer i Norden är utsatta?
Varför man väljer att bedra tjejer, det jag vet faktiskt inte, det har jag nog ingen teori om. Och varför det är nordiska tjejer, min egen analys är att av alla mina vänner från utlandet så är ju nordiska tjejer kända för att vi kommer från ett jämställt samhälle. vi bygger karriärer och man är ofta alltså väldigt självständig som svensk tjej. Och det har jag hört från andra som brukar säga ja, men jag vill gifta med en svensk kvinna för att jämfört med en del amerikanska kvinnor har jag fått som exempel så vill svenska kvinnor jobba och vara ett team. Och det är väl ett tecken på att svenska kvinnor också kanske har en förmögenhet som andra inte har. Jag tror att det är det det handlar om. För jag menar om vi tittar på hans tre offer som är med i serien. Då pluggar Cecil och bor i London och siktar på något bra jobb. Pernilla verkar redan vara där. Och den här tjejen Eileen verkar ju uppenbarligen också ha något liksom bra jobb inom high fashion.
Ja, precis.
Mm. Han minimerar liksom sin ansträngning genom att gå direkt på kvinnor som han ser att han skulle kunna lura pengar av.
Och där finns det liksom också pengar då, för man har jobbat ihop någon form av egen förmögenhet.
Ja, det är ingen trophy wife han hör av sig till. Det är ju eventuellt den här ryskan som var hans flickvän då, som kanske var det avvikande. Men även hans nya tjej, den här modellen,
ja.
Och hon verkar inte tro på någonting om detta, och jag tänker att hon har ju en ganska bra förmögenhet baserat på de jobb hon har gjort. Så ja. Jag undrar ju såklart, vart får han ut att vara med henne?
Ja,
det är lite svårt för honom nu att fortsätta sin solo vårar liksom karriär när han syns på liksom TV över hela världen. Så att, nu måste han lämna någon annan. Nu måste han städa sitt, liksom, sitt rykte och sitt namn. Men det jag undrar är, ett, gav du honom några pengar? Och två, hade ni någon form av sexuell relation och attraktion?
Jag gav honom inte några pengar. Jag fick inte ens frågan om några pengar. Många har ju frågat mig varför. Jag har en hel del teorier. Vissa kan jag inte säga för att det skulle rubba vem jag är. Jag vet inte.
Men tror du han läste av dig ganska fort då? Att så här, det var ingen idé att liksom fiska där för att han kan din typ, eller?
Jag vet inte, för han fortsatte ju höra av sig till mig.
Ja.
Alltså, det kan ju vara så att han fortfarande hade ett hopp som ledde inom honom. Men eftersom att jag har jobbat inom finansbranschen och jag lämnar inte ut mitt pass och så vidare, så kan jag ju nu tänka mig det lättare sagt än gjort. Alltså jag inte skulle någonsin gå på det. Jag har lånat ut pengar. Jag bjuder jättegärna på en middag om någon hade knapert. Men jag skulle aldrig ge pengar i näven till någon. Det vet jag baserat på mina vänskapsrelationer. De som haft knapert har bjudit på mat. Ingen aning.
Och hade ni någon sexuell relation då överhuvudtaget?
Nej, inte mer än att vi kysstes. Jag kommer ihåg att jag funderade på om han var sexuell eller om han gillade män. Jag tyckte det var lite konstigt.
Det på grund av kyssens hetta, eller?
Nej, absolut inte. På grund av att vi alltid delade på oss på kvällarna. Jag tog mitt och han till sitt.
Aha, jag fattar. Nej, men när man läser om någon form av analys kring människor som Sol och Vår, då ser du ju verkligen av båda kön. Det finns ingen så här könsbenägenhet att det inte finns kvinnor som gör det här. Men det som är gemensamma nämnaren är ju att de ofta i sina egna ögon då inte är några förövare. Att de inte tycker att de har gjort något fel. Kände du att han hade någon empati och förstod vad han höll på med? Eller hur vill du beskriva honom rent psykologiskt?
Nej, det gjorde han inte. Dels baserat på hur han har betett sig, det som har visat sig i Tinder-dokumentärerna. Men också en reflektion kring hur han kunde vara när han på restaurang beställde mat. Att om han fick de ingredienser han inte ville ha i sin mat. I don't want this shit, I need to order something new. Och så kunde de komma och bara, I don't want cream. Vad är det här? Det är katastrof, hur kan ni ha? Alltså kunde liksom bara gapa på den här stackars servitören eller servitrisen.
Mm.
Och det är jävligt osexigt. Så Alltså, vid det tillfället så visste jag ju inte, så det är lite svårt. Men jag tycker det säger ganska mycket om en person hur man behandlar restaurangpersonal. Mm. Att det var nästan deras fel som inte kunde ha läst hans tankar att han inte ville ha den här ingrediensen i sin soppa, typ. Alltså, jätteweird. Så jag tror inte det. Nej, jag tror inte. Han tycker ju, han har ju sagt det själv i dokumentären, han tycker inte att det är konstigt. De lånade ut pengar självmant.
Tack snälla för att du var med och berättade din historia om den här otroliga Tindersvindlaren.
Ja, tack själva, hörni. Jag hoppas att fler liksom har ögonen öppna
mig. Ja, ja. Jättebra. Jag tror du gör skillnad.
Tack snälla. Ha det så bra.
Tack, ha det gott.
Hej.
Mm. Ja, mycket spännande att höra hennes analys och upplevelse utav honom. Ja.
Men jag har en kompis som bor utanför stan, och hans granne har ju blivit solovårad av en kvinna som kom från ett annat land och har fått hjälp då från hela släkten liksom. Hon har lurat av honom på alla pengar han har.
Mm.
Så nu, han är så här gammal pensionär, har varit ensam, och nu måste han sälja sitt hus då.
Mm.
Och oftast handlar det om liksom, de här människorna utnyttjar också människor, inte just tycker jag i det här fallet, men ofta handlar det om att man ger lite kärlek och uppmärksamhet till människor som är ensamma.
Mm.
Gamla människor
som... Och det tänker mig också att just Tinder är ju perfekt. Det här är kvinnor som söker kärlek. Det är ensamma människor som söker efter den där romansen. Så dyker den här otroligt liksom, otroliga killen upp liksom, som verkar ändå 100% otrovärdig. Och i de här tjejerna som är med i dokumentärens fall, vissa, förutom kanske Pernilla, de hoppas ju verkligen att den här drömprinsen ska komma liksom. Mm. Och så kommer han. Det är klart att man vill tro på romantik. Man vill ju inte vara en vardagstrist liksom...
The shows that got me through isolation, The Tinder Swindler, which is currently top of the Netflix charts, it's incredible, tells the shocking story of a serial catfisher who conned countless women out of an eye-watering amount of cash.
Your first impressions of him, what he was like, he called himself Simon at that point.
Yeah, so when I saw the pictures on Tinder, it was this guy that you could see have... had a certain lifestyle, traveling around, you know, and he had the look I like, you know, I have a type.
Yeah.
So he was my type, and that's what you do when you're on Tinder, and then you, yeah, then you swipe right, and then we started talking, so.
And so a double heartbreak here, because financially you were in ruin, but also this is the man you loved.
Like, when I realized that it was like I was the last string of 3-4 women, I was like, it was more that there's others, and you felt cheated on first, because you kind of can't comprehend that the person you met was never your boyfriend, all the loving moments you had with him, all the kisses, all like all those kind of things that you share, all the vulnerability you had with him and he had with you was never real.
You made the documentary. Now that it's this runaway success, why do you think that this guy is able to take advantage of people the way he does? Do either of you have any patterns or anything in your history that would make you an easy target or make you susceptible to behavior like this?
Absolutely not. I would say the only thing that is the same pattern me and Cecilia have is that we're loving and caring humans. And that is the type of person that he is attacking. I mean, like, he's an adapter. I mean, like, he really adapts to you and your persona and the type of person that you will like. And I think he sees every opportunity that he can use, to be honest.
Thank you, Cecilia and Pernilla, so much. The Tinder Swindler is available now on Netflix if you don't already know it and haven't already seen it. Because it's the thing everybody is talking about.
I know you love it, Jane. It's gripping so many of us. The Tinder Swindler. And because you'd look at them and they're intelligent women, aren't they?
Mm. They're very intelligent women. I mean, again, I don't want to give too much away, but what infuriated me was that he is allowed to get away with it so many times because the police were so lame.
Don't care.
In how, you know, if anybody had... One of the women, I think he scammed £250,000 from... If I stole that from a bank, I'd be in prison for goodness knows how many years. Or if I walked into a shop and stole it or whatever, a diamond. But they don't seem to take it seriously. It's that thing of, oh, well, they're just silly women. Mm. Silly women who've been defrauded, they should have known better.
Det blir också ganska tydligt, tycker jag, att så här, de kvinnor som han attraherat är ju kvinnor med eget cashflow, som är smarta och som man tänker så här, inte alls borde vara offer för den gamla typiska solovaren som är så här, fiskardottern från Sigtuna, hon behöver lite kärlek. Utan nej, det här är liksom en helt annan scam som också är så jävla effektiv för den som scammar. Uh-huh. Snabbt, snabbt, den verkar bra. Nej, hon verkar inte så liksom. Så att det här är ju psykologiskt smarta människor som vibbar av direkt. Nej, den där funkar inte. Bort med den.
Men det är ju väldigt så här, för det visas, det var ju någon mätning för några år sedan att de kvinnor som råkar väldigt illa ut för just misshandel och sådana saker, det är oftast väldigt självständiga kvinnor. Mm. Så man tänker så här, det här skulle inte kunna hända mig, för att det finns också en stor tröskel utav så här stolthet för dem. Så de berättar oftast inte om det. För att de vill inte verka dumma utåt, för de är ju ansedda smarta, begåvade, pluggat, lästa, allt det där liksom.
Ja, men det är det jag menar. Och de här killarna och tjejerna, det är också människor ofta med så här jävligt bra munläder. Mm. De är roliga, de är förslagna, de är manipulativa och det går snabbt. Mm. Och jag tänker det så att, förutom att man då blir ekonomiskt skimmad, så är det så här, jag tror att det är emotionella som känns så jävla jobbigt i det här fallet, att man skäms så mycket så man anmäler inte. Men det är ju samma sak här som i alla andra såna här fall, att det är ju inte offrets fel. Så att jag vill bara säga, ni som sitter där ute och kanske råkat ut för det här, anmäl.
Ja, och känn liksom ingen stolthet i att, så här, att du har blivit dum. Mm. Den känslan kommer kvarstå och så är det, men du behöver inte längre bli dömd utav andra. Det är väl det som är viktigt.
Mm. Och jag tycker
det var väldigt viktigt med den här dokumentären att så här, sluta döm.
Mm.
För att det är för lätt att bli lurad.
Men jag tänker också att så här, det ser man ju, tycker jag, så tydligt i båda de här Anna Sorkins fall och även i Tinder-svindlaren, att man ser på dem att de fattar ju inte hur mycket lidande de åsamkar sina offer, både känslomässigt och ekonomiskt. Människor som säger har liksom lånat ut 1 miljon kronor och säger kanske får gå från hus och hem. De tycker så här, det här är en rolig lek och jag gav lite kärlek och uppmärksamhet och de fick det här. Och det är det hon säger, ja, vi kan kalla henne Karina då, som vi pratar med nu, att det var ju inte ens tal, han försökte ju inte ens göra några sexuella närmanden, utan de kysstes och sen så tyckte han så här, ja, då går väl jag hem till mitt då.
Ja.
Mm.
Mycket spännande. Och vad har vi för psykologisk analys av den här typen av personer?
Ja, den psykologiska analysen är ju att de här människorna ofta är noll empatiska. De har ju också samtidigt otroligt driv.
Mm.
Och det är ju som hon säger också, att man känner ju att det var ju inte bara hon ensam som han liksom agerade på, utan de här killarna och tjejerna har ju många offer liksom i pipen samtidigt.
Just det. Det känns ju som ett liksom halvtidsjobb att bara hålla uppe den här liksom dialogen med alla de här kvinnorna. Under tiden andra halvan måste gå åt att börja leva jetset på deras pengar.
Precis. Och just i det här fallet så kanske inte när relationen pågick så väldigt länge, men det är ju det som de här solovårarna jobbar med, att de jobbar upp en relation. Så att den ekonomiska liksom bedrägeriet blir såklart tungt, men just det där att de har blivit förälskade och känt kärlek och trygghet, och så visar det sig att allt bara har varit hittepå. Jag tycker det är ganska intressant, för när man pratar med forskare och sådana som har koll på det, så ser man att mörkertalet hos män är nog framförallt väldigt stort.
Mm.
Den törnen som manligheten får när man så här har blivit lurad av en brud.
Mm, den är svår att säga till grabbkompisarna.
Precis. Så det här handlar ju om liksom empatistörda, psykopatiska personer. Liksom.
Ja, och sociopater.
Ja, verkligen. Men som sagt, det vet man ju själv i perioder i livet där man är väldigt emottaglig för allting. Så att, så här, när man har mått dåligt så är det så här, ja, ska vi inte gå till en sierska? Ska vi inte... Man vill ju bara ha lindring, man vill att någon ska se en, ja, det handlar om.
Och se, plötsligt ser någon den, och rätt personen, enligt ens kanske världsnormer eller idé om den perfekta drömprinsen. Tack för att ni har lyssnat och tack igen våran anonyma liksom poddgäst den här veckan.
Som ni kallar för Karina. Modigt.
Mycket modigt.
Ha det så bra, puss och kram.
Puss och kram. We'll be right back.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.